denna söndag som vi glädjen att få barnen med i gudstjänst. Vad har en nyhetstidning gemensamt med Bibeln? Det ska vi snart få se. Idag så ska vi fortsätta vår predikoserie över Romarbrevet, som Paulus börjar med att berätta om evangeliet. Och jag undrar om ni barn kan hjälpa mig att förklara vad evangeliet är. Vad tänker ni att evangeliet är om ni räcker upp handen? Vad tror du att det är? Bibeln? Ja, det står i Bibeln om det. Mm. Evangeliet är Guds ord. Det är Guds ord, ja. Mer. Är det någon som vet vad evangeliet betyder? Evangelium. Kanske vi får fråga. Goda nyheter. Så en tidning här, den har ju nyheter, eller hur? Då kan vi läsa om nyheter. Men i tidningarna så är det inte alltid goda nyheter, eller hur? Vi läser om krig och svårigheter. Men evangeliet är goda nyheter. I början på Romarbrevet så säger Paulus att evangeliet är Guds evangelium. Det är Gud som bestämmer vad de goda nyheterna är. Bibeln, den består av två delar. Är det någon som vet vilka delar Bibeln består av? Är det någon av er? Två delar består Bibeln av. Är det någon som vet? Anyone who knows the two parts of the Bible? Nya testamentet och gamla testamentet. Ja. Så gamla testamentet var skrivet innan Jesus kom och nya testamentet efter Jesus kom. Och det står i början på Romarbrevet att evangeliet, de goda nyheterna, det är någonting som Gud i förväg långt innan lovat genom sina profeter i gamla testamentet som skrevs innan Jesus kom. Och säger Paulus, evangeliet handlar om Jesus som blev människa. Han levde ett syndfritt liv, han syndade aldrig. Han dog och han uppstod för att rädda oss. Och vi har alla ett stort problem. Vad tror ni vårt största problem är? Är det någon av er som, vad tror ni? Någon mer, ja, ska vi se. Synd, ja. Ja. Så vårt största problem är att vi alla är syndare. I början på mötet så bekänner vi våra synder. Och det vi har gjort som inte är rätt i våra tankar, våra ord, det vi sagt och våra gärningar, det vi gjort, men vi är också syndare. Och det är vårt problem. Och därmed så förtjänar vi Guds dom att gå evigt förlorade. Men när vi pratar om nyheter, den goda nyheten, det är att Jesus blev straffad och dött för alla som tror på honom. Så att vi ska bli räddade. Jesus, han är inte längre död, utan uppstånden. Och genom att vi vänder oss från vår synd till honom, och att vi tror lite på att han dog och uppstod för oss, då blir vi räddade från domen och till en underbar evighet med honom. Det finns ingenting vi kan göra för att rädda oss själva. Hur bra vi än försöker så räcker det inte till. Men Gud, han ger oss räddning som en gåva, som en present. Helt oförtjänt. Det som, är det någon som fyller år idag? Vet ni det? Är det någon som fyller år här idag? Jag vet, en som fyller år idag. Jesus, han föddes, ja. Jag tror inte det var idag, men Christian fyller år idag. Grattis. Det är som när du fyller år. När din mamma och pappa ger dig en födelsedagspresent. Då har du inte gjort någonting för att förtjäna att få presenten eller presenterna. Utan de ger dig helt gåvorna för att de älskar dig. På samma sätt när vi tror på Jesus och evangeliet så blir vi räddade utan att göra något för att förtjäna det. Vår himmelske Fader Gud, han ger oss frälsningen. Han ger oss räddningen som en gåva av hans nåd. Och genom tro på Jesus så blir vi accepterade. Vi blir välkomna inför Gud. Vi behöver inte bevisa oss själva. Vi är älskade och står förlåtna inför Gud. Om man tittar på andra religioner och ute i samhället i Göteborg, då är det tvärtom. Att man gör saker för att bevisa, titta hur duktig jag är. Vi försöker bevisa att vi är värda att älskas. Man försöker göra saker och lyda för att andra ska tycka om en, acceptera en och älska en. Men evangeliet, det är tvärtom. Trots våra många synder så är vi älskade, så älskade att Jesus dog för oss. Och Gud tar genom tron emot oss och accepterar oss på grund av Jesus. Vi behöver inte göra något eller bevisa något inför Gud. Men eftersom vi redan är accepterade och älskade Jesus så vill vi leva ut vår tro. Och idag så ska vi börja en ny del av Romarbrevet som handlar om just hur vi som kristna församling tillsammans ska leva av Guds nåd. Så låt mig läsa från Romarbrevet 12, vers 1-2. Då står det så här. I Romarbrevet 12, vers 1-2. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst, och anpassa er inte efter världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Låt oss be. Fader, hjälp oss att förstå ditt ord och bli förvandlade av evangeliet. Amen. Nu så kommer alla som vill, barn och vuxna, få ett papper med frågor till predikan och yngre barn ett papper med bilder att färglägga. Och jag undrar om några kan hjälpa mig att dela ut papper och pennor. Och efter gudstjänsten så kan ni komma med papperna till Hanna. Så tror jag hon har något för er. Församlingen i Rom som Paulus skriver om han bjöd till, de hade en del problem. Det fanns judar och hedningar, alltså icke-judar som de flesta av oss. Och det var ett problem, de kunde inte hålla sams. Och Paulus, han vill att församlingen i Rom ska hjälpa honom att nå de som bor i Spanien med evangeliet så att de kan bli räddade. Så för att hjälpa de som bor i Rom och oss så talar Paulus om att evangeliet, de goda nyheterna om Jesus, är Guds kraft till frälsning, alltså räddning, men också till förvandling i våra liv, så till exempel så att de ska kunna hålla sans. I Romarbrevet 1-4 så har vi lagt märke till hur vi oförtjänt blir frälsta, räddade av nåd. I nästa del i Romarbrevet 5-8 så har vi sett hur vi gensvar till evangeliet ska leva av nåd. Och i Romarbrevet 9-11 som vi avslutade precis innan sommaren, så har Paulus gett ett försvar av Guds nåd. Hur Gud är fri att visa nåd mot vem han vill. Och idag börjar vi den sista delen av Romarbrevet. I Romarbrevet kapitel 12-15. Som handlar om en församling formar nåd. Hur när vi förstår Guds nåd i frälsningen och praktiskt börjar leva ut den, hur det leder till en församling som blir som en spegel på Guds nåd och kärlek till varandra och andra. Paulus, han börjar denna delen med att säga därför. Och när vi läser ordet därför, så bör vi ställa oss frågan, varför är det därför? Så därför, varför är det därför? Vad är anledningen till att detta ord står i texten? Här så är det på grund av allt som Paulus tidigare har skrivit i brevet i de första 11 kapitlen om vad Gud har gjort. Han skriver: därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet. Och med bröder så menar han både bröder och systrar. Alla frälsta, räddade kristna. Därför säger han till dem, på grund av Guds barmhärtighet, på grund av att han har visat dem och oss sin barmhärtighet, sin nåd, sitt medlidande, trots våra många synder som vi sjung, our sins they are many, his mercy is more. Våra synder är många, men hans barmhärtighet, hans nåd är större. Trots det har han räddat oss. På grund av att vi accepterar, förlåtna, räddade och älskade genom tron på Jesus, så börjar Paulus nu att berätta för de kristna och för oss här idag hur vi ska leva. Han säger inte, gör detta för att Gud ska ta emot och acceptera dig, utan på grund av att du genom tron är älskad och accepterad, så säger han nu hur de och vi ska leva. I vår text för idag så vill jag att vi ska lägga märke till tre saker. Hur vi ska gensvara till att vi genom tron är accepterade av nåd. För det första, vad vi ska göra. För det andra, hur. Och sen för det tredje, varför. Så för det första, vad är vers 1? Där han skriver, därför uppmanar jag er bröder i Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. I gensvar till att vi har fått barmhärtighet av Gud och blivit räddade, så ska vi frambära, ställa fram våra kroppar som ett levande, heligt och välbehagligt offer till Gud. Vad menas då med detta? I Gamla testamentet så bar man i templet fram offerdjur som man offrade till Gud. Och detta för att få syndernas förlåtelse. Men det fanns också andra typer av offer som man gjorde i tacksamhet till Gud. Men vi behöver ju inget offer, eftersom Jesus en gång för alla har offrat sig för oss. Varför säger då Paulus detta? När man offrar ett offer i Gamla testamentet, så gav man det helt till Gud. Och på samma sätt, säger Paulus, så ska vi överlämna våra liv till Gud. Att vi överlämnar oss själva för att leva för Gud heligt. Heligt, det betyder att vara avskild för Gud och det han vill. Att vi säger nej till synden och vill leva för Gud på ett sätt som behagar honom. Inte för att vinna hans acceptans eller kärlek, utan för att vi är älskade. Att vi gör det för att göra honom glad. Så på grund av Guds barmhärtighet, hans nåd, så uppmanas vi att överlämna våra kroppar till Gud. Och med kroppar här så menas inte bara våra fysiska kroppar, utan hela vår person. Allt vi är, att vi vill leva för Gud. Att vi ställer våra öron, våra ögon, våra munnar, våra händer, våra fötter, våra hjärtan och hjärnor i Guds tjänst. Hela oss själva. Tidigare så har Paulus använt samma ord som här översätts med att frambära våra kroppar i Romarbrevet 6, vers 13 och 19. Han har sagt att innan de kristna i Rom kom till tro, så ställde de, så frambar de sina kroppar till syndens tjänst. Men nu sedan de kommer till tro, gensvar till evangeliet, så säger han att de ska ställa sina kroppar i Guds tjänst. Att leva för Gud. Vi har genom frälsningen, genom räddningen, fått förmågan genom den helige ande att leva för Gud. Men vi har fortfarande kvar, säger Bibeln, vår gamla människa. Så vi måste dagligen göra ett aktivt val. Att frambära, att ställa oss i Guds och inte i syndens tjänst. Att ställa våra kroppar i Guds tjänst, det är som ett offer. Lägg märke till när Paulus säger att de kristna ska frambära sina kroppar, så står det inte som flera offer, utan som ett offer. I västvärlden där vi bor så lever vi i en väldigt så kallad individualistisk värld, där så mycket kretsar om mig och mitt. Men Paulus säger här att vi alla tillsammans ska frambära våra kroppar som inte fler offer, utan som ett offer tillsammans. Do you want to switch? Men Paulus säger att vi ska göra det som ett offer tillsammans. Vi tillsammans som församling och kristna ska vara som ett levande, heligt och välmåligt offer. Paulus kallar detta för er andliga gudstjänst. Ordet som folkbibeln valt att översätta med gudstjänst, det fångar andemeningen av det ursprungliga ordet i grekiskan, som har att göra med tillbedjan, men också med att tjäna Gud. Genom att frambära våra kroppar tillsammans som ett gemensamt offer till Gud, så är det en gudstjänst, en tillbedjan, en tjänst tillsammans. Och det är detta den efterföljande texten i Romarbrevet 12 till kapitel 15 handlar om. Om församlingsliv där vi tjänar andra, älskar varandra, har fördrag med varandra och lever ut alla andra varandra texterna tillsammans. Det är Guds nåd som får forma en evangeliekultur i församlingen. När vi frambär våra kroppar tillsammans som tillbeder vår tjänst inför Gud, så är det en andlig gudstjänst. Det är det logiska gensvaret till när vi blir mottagare av Guds barmhärtighet genom frälsningen. att vi frambär, att vi ställer våra liv i Guds tjänst. Och detta kan se väldigt olika ut. Nästa vecka så kommer Sean att tala om hur vi alla blivit givna olika gåvor och uppgifter. Vi har alla unika gåvor, roller, talanger och förmågor. Och Gud vill använda oss alla just så som han har skapat, begåvat och utrustat oss för att vi ska vara till välsignelse för andra. Så ställ dig till Guds tjänst för Gud och hans syfte. Att leva för hans ära. Att dina ögon, öron, mun, händer, fötter, hjärta, hjärna är överlåtna till Gud, hur han vill använda dig. Att du ser på andra så som Gud vill att du ska se på människor, där du ser deras behov. Att du lyssnar för att förstå och hjälpa människor där de är. Att du använder din mun för att prisa Gud och tala ord av nåd, uppmuntran och hjälp. Att du använder dina händer för att praktiskt göra det som vi sjung, som ger ära till Gud. Till hjälp för andra och hans rike. Att du går till människor med evangeliet. Att du går och möter människor där de är. Att du har Jesu hjärta för och använder dina medkänslor för andra. Och dina känslor och tillgivenhet till Gud i tillbedjan. Att du använder dina tankar och intelligens för Gud och hans syften. Hur gör vi då allt detta? Ett av de tre ord som används för att beskriva det offer vi tillsammans ska vara är behagar. Att vi ska vara ett offer som behagar Gud. Att vi lever och gör det som ger glädje åt Gud, åt honom. Och detta ord, det förekommer ordet behagar igen i vers 2. Så för det andra, hur kan vi då gensvara till att vi genom tron har blivit accepterad av nåd, frambära våra kroppar som ett offer som behagar Gud? Can you switch the slide again? Svaret på detta vi får i vers 2, som består av två saker. Först vad vi inte bör göra och sen vad vi bör göra. Så hur kan vi då behaga Gud genom vad vi inte bör göra? Paulus skriver i början på vers 2: och anpassa er inte efter världen. De romerska kristna, de lever i en värld och en tid som var gudsfientlig, med tryck och en lockelse att ge efter. Innan de kom till tros så hade de alla tillbett avgudar och levt för sig själva. Och även som kristna så finns faran att vi lever för oss själva och för våra avgudar i våra liv. Allt som får ta Guds plats. Även det som i sig är gott, men om det får för stor plats, att det börjar leda oss bort från Gud. Denna värld är full med röster som vill dra oss bort från Jesus, så att vi anpassar oss efter världen istället för Gud och hans vilja. I den grekiska mytologin, i Homeros Odysseen, så förekommer en berättelse om så kallade sirener, som i sagan bodde på klippiga öar och sjöng så vackert så att sjömän styrde sina skepp mot klipporna och dog. För att undvika detta i sagan så satte Odysseus bivax i öronen på sina sjömän, så när de hörde den lockande sången att de inte skulle höra. På samma sätt så är denna värld fylld med röster och sång som försöker locka oss bort från evangeliet och vår tro. Filmer, tv, musik, sociala medier och internet behöver inte vara fel i sig. Men de kan innehålla lockelser som söker leda oss bort. Så att vi anpassar oss efter den här världen och den här tidsåldern. Man skulle kunna beskriva det som en tratt. Där man lockas in i den genom röster som vill dras bort från Gud. Om man tänker man häller i vatten så åker en cirkel och sen ner hålet. När man har smakat på det så vill man ha mer. Ta till exempel för er som använder Instagram. Det läggs hela tiden nya grejer så att man ska bli sugas in i det i hålet. Och sociala medier är gjorda för att dras mer och mer in i det som ett hål. Men i sig behöver det inte vara fel. Men det kan likt när man häller vatten i en tratt suga oss mer och mer in i det. Och sakta och sakta bort från Gud. Och går runt och runt i hålet och fast. Världens röst vill att vi anpassar oss. Vi måste vara på vår vakt. Filmer, tv, musik, sociala medier och internet kan användas för att leda oss till att anpassa oss bort från Guds vilja. Till att skapa ett beroende, ett sug att följa denna värld ner i trappen. Det som C.S. Lewis som skrev Narnia-böckerna har sagt. När oändlig glädje erbjuds oss är vi som ett okunnigt barn som vill fortsätta leka i lerpölar i ett slumområde. Därför att han inte kan föreställa sig vad det menas med ett erbjudande om en semester vid havet. Vi nöjer oss allt för lätt. Så jämför det med evigheten så nöjer vi oss med en ersättning så många gånger. Världen vill locka oss med en förfalskning av glädje istället för sann glädje i Gud. Under en tid så hade jag ett jobb där sekulär populär radio stod på hela tiden, som till exempel Riks FM. Och många av de här sångerna hade jättemedryckande musik som fastnade på minnet. Fastade jag inte ville det. Jag ville inte lyssna på musiken, jag avskydde den. Men samtidigt ville jag behålla jobbet. Så om jag ville behålla jobbet hade jag inget val, utan jag var tvungen att lyssna på den här musiken. Och jag tyckte det var jättejobbigt hur melodier och jättedåliga texter fastnade i mina tankar fast jag inte ville tänka på det. Och det påverkade mig väldigt negativt. Ett annat sätt som är vanligt där vi riskerar att anpassa oss efter den här världen, det är grupptryck. Där vi vill få andra människors gillande och acceptans. Vi ser det i familjer, bland vänner, på våra arbetsplatser och skolor och på fritiden. Men kära vänner, genom tron på Jesus så är vi accepterade och älskade utan gräns. Så vi behöver inte förtjäna någon annans acceptans eller gillande. Vi behöver inte vara slavar under vad andra människor tycker och tänker om oss på grund av vår tro. Vi är älskade och accepterar av Gud. Och det är det som verkligen betyder något. Därför så kan vi vara trygga i hans kärlek och stå emot lockelsen att anpassa oss. Och istället ge hopp till andra. Att inte heller de behöver vara slavar och vara människor tycker och tänker. Också de kan genom evangeliet bli förlåtna och accepterade inför Gud. Vi har nu sett hur vi tillsammans kan vara ett offer som behagar Gud genom att inte anpassa oss efter den här världen. För det andra som andra halvan av vers 2 talar om, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Det är som om vi tänker en larm som blir en fjäril. En förvandling händer. Så istället för att anpassa oss efter världen, så ska vi låta oss förvandlas genom förnyelsen av vårt sinne. Evangeliet är både Guds kraft till frälsning, men också Guds kraft till förvandling, där vi förvandlas i våra hjärtan. Hur går detta till? Istället för att låta våra sinnen anpassas efter världen, så sker det genom den helige andes verk, när vi fyller våra sinnen med Guds ord. Att som Kolosserbrevet 3, vers 16 säger, låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Detta sker när vi fyller oss med evangeliet. När vi begrundar Kristi skönhet i gemenskapen med Gud i hans ord. När jag hade det jobbigt där populärradion stod på hela dagarna, så blev min räddning bilresan dit och hem. Att lyssna till Guds ord och predikningar och lovsång, det var som frisk luft för någon som varit i ett förorenat område. Eller som uppfriskande vatten i en öken. Hur kan vi då praktiskt förvandlas genom vårt sinnes förnyelse? Jo, genom att stanna upp och ta tid med Gud i ordet och bönen. Genom att vi börjar och slutar dagen med Herren. Att vi inte glömmer bort honom under dagen. Och låt det inte bara bli en plikt vi gör, utan en glädje. Det vi i bibelläsningen stannar upp och begrundar, ber och har gemenskap med Gud. Då förvandlas vi. Då förändras vi i våra hjärtan genom vårt sinnes förnyelse. Och det är som i andra Korinthierbrevet 3, vers 18, där detta ord också förekommer. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker om Herrens ande. Då blir vi lika Jesus och förvandlas till att bli som en reflektion av honom. Så vi har nu lagt märke till vad vi ska göra gensvar till att vi genom tron blivit accepterade. Genom att frambära våra kroppar som ett levande offer till Gud. Och vi har nu också sett hur vi kan frambära våra kroppar som ett offer som behagar Gud. Genom att i gensvar till evangeliet inte anpassa oss efter världen, utan förvandlas genom sinnets förnyelse. Låt oss nu för det tredje lägga märke till och sista. Varför? Vilket vi finner i slutet på vers 2 och i texten innan som vi läste i början på mötet i Romarbrevet 11, vers 36. När vi inte anpassar oss efter världen, utan låter oss förvandlas genom förnyelsen av våra sinnen, då leder det till slutet på vers 2, där det står, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Genom att i gensvar till evangeliet inte anpassa oss efter världslighet, utan genom den helige andes hjälp bli förvandlade av Guds ord. Då kan vi pröva vad som är Guds vilja. Då lär vi oss hur vi tillsammans ska göra det som är gott, fullkomligt och behaga Gud. Och vissa saker är inte svåra att veta då Guds ord tydligt säger hur vi bör leva. Men i andra frågor där Bibeln inte tydligt säger hur, så får vi använda Bibeln som en kompass som ger oss riktningen för hur vi bör leva. Gud, han är inte bara ute efter beteendeförändring i våra liv. Att vi ska försöka hårdare och bli bättre i oss själva. Gud är ute efter att se förvandlade liv. Där våra hjärtan förändras. Så att hela våra liv, inklusive vårt beteende, ändras. Detta sker genom våra sinnens förnyelse i en levande gemenskap med Gud. Jag älskar den gamle förkunnaren på 1800-talet, Thomas Chalmers, titel på hans predikan: The Expulsive Power of a New Affection. Den utträngande kraften i en ny kärlek. En kärlek som förvandlar oss. Brottas du med synd i ditt liv? Evangeliet är mäktigt att förvandla ditt hjärta genom att ditt sinne förnyas i en levande relation med Gud. Kämpar du med vad Guds vilja för ditt liv är? Umgås med honom och bli förvandlad av hans kärlek. Då kan du urskilja hans vilja. Vad som är gott, fullkomligt och behagar honom. Ytterst så handlar allt om Guds ära. Romarbrevet 11:36 säger: av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen. Gud är allts början. Han är den som upprätthåller allt. Och hans är allts mål. All ära till honom. Vi som mottagare av Guds barmhärtighet och nåd blir gensvar till evangeliet uppmanade att frambära våra kroppar tillsammans som ett välbehagligt offer inför Gud. Detta är vår andliga gudstjänst. Att tillsammans göra våra liv till en lovsång inför Gud som vi kommer sjunga efter predikan. Hur vi gör det är genom att inte anpassa oss till världen, utan att förvandlas genom våra sinnen. Och då kan vi förstå vad som är Guds vilja för våra liv. Och ytterst så handlar det om att ge Gud äran och förhärliga honom. Att ära Gud som barnen sjung och glädjas med honom för evigt. Hur kan du ta till dig dessa ord? Hur kan du denna dag, under veckan som kommer och resten av ditt liv, frambära dig själv så att vi tillsammans blir ett levande, heligt och välbehagligt offring för Gud? Hur kan vi tillsammans göra detta? Hur kan vi som församling vara ett välbehagligt offer inför Gud? Finns det något område där du har anpassat dig efter världen? Hur kan du praktiskt ta ett steg att låta dig förvandlas genom ditt sinnes förnyelse i gemenskap med Jesus? Hur kan du praktiskt växa i att förhärliga och ge ära åt Gud? Låt oss stilla våra hjärtan och be att Gud skulle visa oss hur vi som församling och individer kan leva ut sanningarna i Romarbrevet 12, vers 1-2. Låt oss ta en liten tyst stund och begrunda. Herre, vi är inte fullkomliga i detta livet. Vi har inte nått slutmålet. Vi tackar dig för att du arbetar med oss just där vi är. Du ser varje persons tanke, varje fundering. Du ser där vi brister, där vi saknar helhet i våra liv. Här är vi längtar efter att bli mer lika Kristus. Och be för var och en som brottas på något område, Herre. Att du skulle ge dem nåden, att du skulle ge mig nåden. Att Kristus får bli större. Att vi skulle få förvandlas genom att beskåda dig. Glädje oss i dig oavsett våra omständigheter. Förvandla våra liv. Vi ber att vi som församling och var och en av oss skulle få leva för din ära. Herre, form oss så som du vill. Hjälp oss att leva ut evangeliet i församlingen och i vardagen, i våra liv. Att vi får bli som en spegel på dig, Jesus. Vi ber i Jesu namn.